Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Jaha, så det som hände var att vi spelade in goda 2 timmars material. Mm. Och det var, alltså det var två underbara timmar, eller hur?
Jag har tänkt på dem.
Det var babbligt, det var garvigt, det var, ja, men ett av våra kanske absolut wine-induced.
Det
förekom. Och sen så, ja, så var det väl på grund av mig då.
Denna gång
var det på grund av mig. Så fick vi ett mess av Magnus, våran klippare. Våran otroliga människa. Ja. Som säger att det finns 15 minuter av mig som går att använda. Och då ville jag klippa mig själv i ansiktet med en slö sax.
Och så kom jag med förslaget, men kan inte vi bara släppa bara min inspelning 2 timmar lång? Det var ingen som nappade.
Vänta! Det missade jag. Det hade jag lätt nappat på. Gud vad underbart. Och så får folk sitta och gissa. Det skulle kunna vara som en slags karaoke. Jättesjuk karaoke.
Och pauserna som är perfekt för folk att fylla på hemma.
Precis.
Är det det?
För jag tror, alltså, jag tror ganska många av våra lyssnare som ibland vill flika in när vi har olika samtal. I alla fall så funkar jag när jag lyssnar på poddar att jag vill liksom ligga mig i samtalet. Mm. Och då är det chansen att göra det. Om man bara har ditt spår. Det borde vi släppa som en slags bonus. Kanske bakom en betalvägg.
Summa summarum, därför låg det inte ett avsnitt där fredag morgon. Och det är ett svek. Men hörni, det visar sig att det skulle hända någonting under fredagen där som skulle göra det värt för oss att sammanstråla fredag kväll. När jag i alla fall brukar vara ute på massa fester och sådär.
Ja, det brukar du ju.
Alltså
med partytoppen på.
Men nu är allt som det är. Då kände vi, av allt som har hänt idag, vi måste prata om det här. Så det kanske var en blessing in disguise att vårt ordinarie avsnitt försvann.
Ja.
Välkomna. Jag hade precis sprungit och hade därför inte läst Twitter på en timme. Så du breakade ju det här för mig.
Ja, såklart är det där. Alltså, när du drar ut och springer och inte bevakar Twitter, det är då det händer.
Ja.
Och då messade jag dig, Paolo, för då hade jag hört det. Nej, han hade skrivit det. Det var inte alls. Men jag fick också höra som ett rykte. Och sen kom Kalle in och bekräftade. Alltså vi höll på att filma det idag.
Ja.
Så då är det liksom lite, då är det liksom någon som får ett sms av någon. Och så är det så här. Och sen så, men så hade han ju skrivit. Alltså han har ju varit otroligt bjussig.
Så bjussig, det har ju inte direkt varit.
Ja, vi har ju inte direkt. Ja, men i vanliga fall får man ju gå in och läsa på Flashback om sånt här. Men ja, nu,
men alltså, hur så ledsna man inte är inte Flashback för bristen på trafik idag?
Alltså så ledsna. Har de försökt att hitta någon egen vinkel eller
antagligen
någonting?
Nej, men om vi ska se nu. Jag fick en länk från dig. Rubriken var TV-kändis gripen i sexköpsrazzia i centrala Stockholm i natt. Och jag svarade i versaler, absolut. Men det var inte då jag verkligen hajade till först. Utan det var när jag sen... Alltså man behövde ju inte gissa länge vem det rörde sig om. Någon delade hans egen Instagram-text om det hela. Ja. Och då fattade man att det här kommer bli en större grej nu. Ja. Ska jag berätta lite om den posten? Vad tyckte du? Det var en bild som kändes som att den var väl utvald för tillfället.
Alltså det, jag har aldrig sett en mindre avslappnad bild. Jag har aldrig sett en mindre casually slängd tröja över axlarna. Den är helt styv. Den står rakt ut. Som ett slags, som att den är gjord av papier mache.
Det är hans segel. Om han flyger iväg. Han är inte liksom, han står ju inte högt upp över jorden. Över marknivån. Alltså, om vinden tar tag i Paolo och han flyger iväg, då har han ett segel. Är det du säger?
Alltså jag säger bara att det, och så har han någon stretch jeans. Alltså grejen är så här, jag blir bara, om jag hade varit hans PR-konsult, då hade jag sagt ta en mindre pinne i röven bild. Det är ju skitsamma om jag tycker det känns genuint eller inte med den här Toscana-bilden blickandes ut.
Men det kommer ju aldrig gå. Det kommer aldrig gå att se någon kille posera så där igen. Nej. Eller lägga upp en sån bild eller vad det nu är, utan att tänka att det här är en framtida krishanteringsbild.
Ja, men precis.
Du var inne på PR-konsult nu. Det har jag också tänkt på.
Jag hade valt en annan. Alltså jag hade valt någonting som kändes liksom lite mer genuint.
Ja, men det här osar ju krishantering. Och jag vill att om ni som lyssnar, om ni har någon aning om vilken byrå eller person det rör sig om, hojta på oss så ska vi inte jobba med den personen. Det känns jävligt ohederligt att kliva på.
Det han har skrivit i alla fall är att han har förstört för sig själv.
Jag fastnade för i natt har jag fattat ett riktigt dumt beslut som kommer att ta ifrån mig min kärlek, mina barns respekt, mina företag, tv-kontrakt och allt vad jag kämpat för under alla dessa år. Och vet ni vad? Det är rätt åt mig. Nu är det dags att en gång för alla söka hjälp för att reparera hålet i min själ. Alltså han redogör ju för det mesta förutom en väldigt central person någonstans. Ja, personen som han har utsatt ett brott för bara några timmar innan.
För första gången.
Men här börjar ju Paulus liksom klagosång på något sätt över sin egen situation.
Ja.
Så har han bara fått fortsätta välla över hela dagen efter det här.
Ja, för sen så har han ju, alltså jag är väldigt nyfiken på vad det var som fick honom att ta beslutet och liksom gå ut och prata så här mycket själv om det.
Men jag tror för att han fattade att det kommer läcka och att någon krishanteringsperson var så att du måste vara on top of things. Du måste vara den som säger det.
Du lägger ut, han bara lägger ut den här bilden, den här selfien på mig i munkjackan. Nej, du tar Toscana, den där som vi tog.
För den är så långt ifrån, men den är så långt ifrån kungen i Kungsan Paolo. Den är feel good TV4 Paolo, den där Toscana bilden. Därför tog han den, för det ska vara närmare associationen till familjefarn.
Just det.
En bråkisen.
Men och sen så sen så var han ju med i en TV4-intervju. Jenny Strömstedt intervjuade honom.
Vad var det som hände?
Jag har köpt sex.
Är det någonting som du brukar göra?
Nej.
Det här var första gången?
Det är första gången, ja.
Vad är det som du tycker är smutsigt med prostitution?
Ja, men du köper en annan kvinnas kropp, säkert någon som... Ja, men som är där dittvingad eller liksom, ja, men det är inte, hon är inte där för att det är jättetrevligt. Det är det här självskadebeteendet som jag har haft länge i mitt liv, eller alltid egentligen haft, som grundar sig i övergrepp jag blev utsatt för när jag var liten liksom.
Om man kollar på TV4s Instagram och Jenny Strömstedts Instagram så är det helt proppfullt med folk som tycker att det är helt katastrof av TV4 att samma dag det här har hänt ge honom det här utrymmet. Men hon poängterade på Instagram några grejer som alltså hon har poänger. Typ att jag tycker personligen att det finns en poäng med att visa att dagens sexköpare inte är någon annan. Ja. Utan också väletablerade män som lever framgångsrika liv i rampljuset och som finns mitt ibland oss.
Mm.
Det är en vettig poäng. Och det är väl någonstans att det här, var tionde man har någon gång köpt sex. Fast den siffran finns så tror folk att det inte finns.
Alltså, nej, jag känner inte att någon skugga faller över Jenny Strömstedt i det här. Jag tycker att hon gör hon gör sitt jobb, och jag tycker inte direkt att hon låter honom komma enkelt undan. Alltså, hon har ju det fokus som vi alla har. Alltså, den här kvinnan, har du tänkt på henne och så vidare? Alltså, ja, sen så är det ju absolut att utrymme, att han överhuvudtaget får utrymmet och sitta där och se ångerfull ut och bara, nej, jag har sabbat mitt liv och jag hatar mig själv och det är så här jag gör då. Och liksom, snälla rara, att det är första gången, det är ju liksom...
Men det är ju det. Han säger det att det här är den absolut första gången han har köpt
där
sex.
Där hade hon absolut kunnat gå på, tycker jag. Alltså, ligga på honom lite för att, alltså, som vår vän Kristin Lundell skrev på Twitter, som jag såg att du hade uppmärksammat, att det är ju ganska speciellt att gå och köpa sex för första gången, typ så här, en torsdag. Alltså, det är liksom, det var så konstigt. Jag tyckte också det var liksom någonting man reagerade över, att det är så jävla för så här, och liksom nu. Alltså, förstår pandemin. Du inte för, ja, alltså faktiskt mitt i en panne. Om du ska gå och köpa sex i det läget när det är så här, alltså, är jag sjuk i huvudet för att jag tänker på det? Att det är så här social distancing, det är inte liksom det vanliga, det är inte.
Alltså, men, hade men, varit... Gud, nej, men tänk på hans familj och hans tjej också som han bor med, att han går och utsätter dem för den risken.
Om vi tänker att i ett vanligt läge så har man säkert ganska hög tröskel, hoppas jag, att gå och köpa sex. Om man tänker att det är en pandemi där vi inte ens kan gå på krogen som vanligt. Alltså, vi kan inte gå och ställa oss i en bar utan att behöva tänka på så här avstånd till folk. Att du i det läget, när du är typ, folk runt omkring dig dör på grund av en sjukdom som vi vet överförs av liksom kontakt med människor. Det, i det läget, gå ut och köpa sex, är för mig så alltså, när man inte ens får gå och handla som vanligt på Konsum för det är så här stora tejpbitar på marken, att du ska hålla avstånd, att du i det läget går ut och köper sex, då har jag känslan av att då är det fan inte första gången du går och köper sex.
Nej, okej, okay. Det är sant. Alltså, det stärker alltså, den poängen, men det, alltså, det är ju ändå, jag vet fan alltså.
Nej, men jag menar, då är du redan inne i ett beteende. Mm. Det är inte så att du sitter, alltså, är du med vad jag tänker? Det är som att då är det etablerat för dig, så du bara, ja, men det är till min gamla vanliga bordell, så det är typ fine, inte vet jag. Men det är inte som att du där börjar bara, undra om man skulle ta och köpa sex.
Nej, det är det. Och hon, det kanske är med mer i den långa intervjun, alltså, hur visste du vart du skulle? Hur kände du någon som har varit där? Hur fan gick det till? Han betalade 1500 kronor för detta. Inte till den här personen, såklart. Det vet vi att det inte är så det funkar. Utan det här är en person från ett av de fattigaste länderna i Europa. Det är såklart många mellanhänder som tar de pengarna. Och hon, människan, ligger där som en olika öppningar. En sammansättning av olika öppningar som män i alla samhällsskikt gör vad de vill med, varierande grader av vidrigheter och våld, och sen så kommer nästa. Det är så det ser ut. Och vi säger nu att vi spelar med lite att Paolo har mått fruktansvärt dåligt, att han har det här hålet i själen han pratar om, och att han har ett självskadebeteende som han väljer att ta ut på en annan människa. Det finns ett klipp som visar oss hur Paolo mådde där innan han klev in på bordellen, som stämmer tidsmässigt, att det här är stunden ungefär innan där på Östermalm torsdag kväll.
Jag har ju mycket kompisar som bor här på Östermalm, men det är ju inte så bra för bostadsrättspriserna. The champ är här!
Alltså, hålet i själen skriker rakt ut. Det som händer här är att han springer på The Champ, Jörgen Krut, som jag gissar att han heter, någon slags MMA-fighter som nog har mått ganska dåligt idag. Över att han är den sista dokumenterade personen på Paolos Instagram från torsdagen. Men det här med det pissiga måendet. Mm. Vi har ju snackat, du och jag, om hur gärna folk vill förstå och förlåta destruktiva män. Att
ja.
Alla är bara medberoende. Och det var, man bara kände det direkt, det här med att han körde på den vinkeln att det är hemskt för honom, han är liksom, han mår inte bra. Att det här kommer ju så fort bli en kampanj för att förlåta Paolo. Och det har redan varit så tweets och personer som är runt på internet som menar på att men hur kan ni bara fördöma det här? Det här är en persons rop på hjälp och så vidare.
Alltså, jag...
ja, men han är ju bara ledsen för att han blev kat. Han är inte ledsen för vad han har gjort mot någon eller mot sin familj eller mot sina jobb. Han är ledsen för att han inte får leda farmen längre. Hans pasta kommer inte flyga av hyllorna längre på ICA.
Alltså vet du, det är intressant med det här med pastan, för nu har ju både ICA och Coop gått ut och sagt att de inte ska ha varorna längre. Eller det kanske är enskilda handlare, det vet jag inte med ICA. Men det var ju väldigt intressant, för att folk under covid-hamstringen lämnade kvar Paulos pasta i hyllorna. Alltså jag la ju upp en story om det här, och det var folk bara, det ser likadant ut i Umeå, det ser likadant ut på Gotland. Alltså det var som att så här, folk bara, ain't touching that shit. Och då visade det sig att kanske visste vi någonstans. Nej, men, djupt inom oss.
Det är ju det. Vem? Britta? Ingen såg rubriken idag och tänkte nej. Nej. Kan du säga att en enda person i Sverige såg rubrikerna idag och tänkte nej, men inte han, nej, men det är omöjligt. Det är inte han.
Det var också intressant, för en av mina vänner skrev till mig att hans resonemang är liksom in och touchar på doggestilen. Mm. Alltså så här, sån är jag, bara jag är så här en trasig kille, typ jag behöver bara, alltså att man som rättfärdigar sin stil med att man har något hål inom sig och bla 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 bla.
Oh, fy fan.
Men det är liksom, jag har inte riktigt hängt med på det. Har du, finns det exempel, har internet lyft fram exempel i samband med det här?
Här kommer ett sammansatt klipp till er lyssnare.
98-99% av alla män slår inte kvinnor. Så det där är bara skitsnack. Och det är alltid där när man hamnar i den här debatten om män. Då handlar det om den här lilla, lilla gruppen som ofta står utanför samhället med narkomaner och så vidare och så vidare. Utan alltid, men alltid med mansrollen, då hamnar vi där. Då dyker de upp, de här. Åh, jag är så dum och är man, förlåt. Som vanligt i media så ska vi diskutera surdegsbakande män på Södermalm som inte kan ligga med sina brudar. Ja, trist för er.
Men sen har ju folk såklart tagit fram andra intervjuer. Någon frågade, hur ställer du dig till feminism till exempel? Jag är militant motståndare. Det finns militanta feminister. Jag är militant motståndare till feminism. Han är bara någon slags överlag reaktionär könsrollsivrare. Saker ska förbli som de varit. Förstår du?
Mm.
Så det var nog ganska få som kände att det var Kapten Klänning över det här. Att det är någon som har iklätt sig att vara en slags jämställdhetskämpe.
Mm.
Ändå.
Jag tycker att det är så här ett lager av det jag har sett. Och nu kommer jag akta mig jävligt noga för att liksom råka hänga ut någon eller liksom få folk att liksom börja gissa vem det är och sådär. Eller vilka. Men jag kan bara säga att jag tycker som att jag har sett en slice av kändis-Sverige som inte är liksom, ska jag säga, min direkta närmsta krets. Liksom. Men det finns som ett litet gäng som har lite så här risig stil som är lite svinig som bara passerar på något sätt, och jag hoppas att sådana människor, att vi håller nu på, det här är liksom en del i att vädra ut dem där, eller vad man säger, alltså damma av det här kvalstret liksom från, jag tror att det fanns en annan tid förut när man, om man typ hette Paolo Roberto, att man kunde bete sig lite, eller Martin Timell eller liksom andra. Mm. Så att man kunde typ bete sig lite hur som helst. Och folk tyckte, så här, tyckte att det var lite... Mm. Så, ja, men typ att det var lite kul. Eller så här, ja, sån är han. Och så där. Och det som... Om vi ska fokusera på vad som har varit rätt nu, tycker jag, att det är en satsning från Noah. Vi såg ju också den här, de här två kvinnliga poliserna som ledde en räd på Södermalm. Mm. Alltså för inte så länge sedan, när de grep 41 pers på typ en timme. Mm. Som hade då hyrt in sig i Airbnb-lägenheter. Mm. Och liksom hade någon sorts ambulerande bordellverksamhet. Och det, så att det görs satsningar hos polisen för det här. Det är fortfarande alldeles för låg straff. Men alltså, vad det. Får man? Böter, typ.
Det är det. Man får böter. Men, det har varit ett fall av, de kallar det för oaktsam våldtäkt, va? Kommer du ihåg det?
Nej,
det blev historiskt att man lyckades få till ett ordentligt...
Oaktsam när man våldtar. Ja. Till skillnad från då de aktsamma våldtäkterna som är desto fler.
Paulos uttalanden i intervjun med Jenny Strömstedt menar många uppfyller kriterierna för att han ska bli utredd och fälld för just det. Och då kan det röra sig om fängelse istället.
Ja, okej. Okay. Ja, men vad intressant. Vad intressant om den intervjun kan användas som bevismaterial.
Ja.
En annan grej som jag tyckte gjordes helt rätt. Nej, nu har de ändrat den. Det var att Aftonbladet hade som underrubrik "Kvinnan kommer från en av de fattigaste länderna i Europa". Jag tycker att det var så jävla rätt av Aftonbladet att lyfta den grejen så pass tidigt i artikeln. Att det är en underrubrik. Att det är så här att man ställer dem mot varandra. Mm. För att det är, då visar man redan där att fokus finns hos den här personen som han faktiskt har utnyttjat. Det tycker jag är jätteintressant. Jag tycker det var svinbra.
Det är bra, för det har ju uppmärksammat de senaste åren egentligen, att det kommer hit människor från fattiga områden, ofta med löften om ett annat jobb, ett annat liv, och sen tvingas till att sälja sig och är osynliga i samhället. Alltså helt övergivna och utsatta. Jag tänkte faktiskt nämna ett par reportageböcker. Johanna Bäckström Lärneby har skrivit just en Guldspaden-nominerad granskning, Handelsvara kolon kvinna, som är olika, alltså förödande, förkrossande berättelser om hur människohandeln yttrar sig i Sverige. Alltså långa berättelser och inblickar i hur det här går till. Och det är så sjukt att se den här delen av Sverige. Att berättelser om sommarstugor och förråd och sånt, men från den här vinkeln, från deras blickar när de vallas runt till olika män som förgriper sig på dem. Och de har kommit hit för att jobba som städerskor eller för att gifta sig med någon. Och den visar sig vara en hallick, liksom.
Ja, alltså det finns ju också, jag jobbade faktiskt, alltså när jag jobbade på reklambyrån så satt jag med copyn för, alltså jag renskrev en bok för Childhood Foundation, för vi hade dem som kund, som prinsessa Madeleine och drottning Silvia jobbar med. Och då handlade det om FNs barnkonvention. Och så var det liksom ett gäng reportage, nedslag i en massa olika länder, liksom ett för varje land. Och då var det, i och med mitt arbete med det, så är det som att när jag sitter och skriver det där, så här barns berättelser, så är det liksom en flicka som berättar att hon blev såld av sin farsa i Sverige. Och det är, alltså, det är så jävla vidrigt. Och det är ju en faktor här såklart också, liksom, att corona situationen gör ju också att sexsäljarna blir ju mer och mer desperata. Alltså jag menar, om man säljer sex för på grund av fattigdom, så du la ju upp det där klippet till det där Paula tar upp det här i Efter Fem.
Ja, många har fallit tillbaka i prostitution i och med ytterligare ökad utsatthet. Det är ju ett av med jobb, fattigdom, med timlönsanställda.
Ja, Fattigdom gör, alltså så här, desperata människor tar till desperata åtgärder, och är det typ att man, det är en inkomstmöjlighet, så det är ju liksom inte människor som gör det där. Alltså, jag har också följt en massa diskussioner på internet om, alltså i kommentarsfält nu som skärmdumpas och delas hej och hå, men där det är så här diskussioner om han har inte våldtagit henne, för hon sålde ju sexet av egen vilja.
Men det säger så mycket om hur vidrigt
förflyttningen,
hur snabbt
normaliseringen.
Det har gått. Jag har sett några sådana från oväntat håll faktiskt. Dels som vill relativisera det här till Paulos fördel då, men också som har skrivit saker som, men det är väl jättebra att de här kvinnorna kan skicka hem pengar på så sätt.
Nej, men
och inte ska gå ut och störa folk och tigga pengar. Förstår du hur alltså är det oåterkalleligt? Om man har den människosynen, är det kört då? Det här gör mig så jävla äckad och arg. Apropå det här är också en förflyttning vad gäller alltså den nyliberala samhällsandan på något sätt. Och apropå det så har Kajsa Ekis Ekman skrivit boken Varat och varan, som både liksom, som varvar fakta, inblick i hur den här lobbyismen ser ut över hela världen, och att det har blivit ett begreppet sexarbete, som jag så strängt ställer mig emot, för att det bidrar till att kommodifiera kvinnokroppen och försöka normalisera att det här är något som ska hända i vårt samhälle, att man mot pengar kan få köpa någons kropp, vilket skapar en marknad för kroppsdelar och människor. Det borde vara helt solklart.
Ja, men alltså jag känner att jag är för dåligt insatt i det där, men är det inte någonting som drivs av kvinnor som säljer sex?
Alltså, det här
att de ska
är...
erkännas som...
Men det här är en diskussion vi hade apropå porr förut, tror jag. Att säg en minoritet som har kontroll över sina egna arbetsvillkor, som har kontroll över var de träffar de här sexköparna, och att de känner att jag kan gå till polisen ifall jag blir våldtagen eller misshandlad. Alltså notera att jag säger saker som aldrig någonsin kommer hända. Ponera att det finns en sån minoritet som också så här rör sig i samhällsdebatten. Ja. Det är alltid de som får fronta en gigantisk majoritet, fast de har en livssituation som inte på något sätt reflekterar hur folk har det i den här industrin.
Men det är lite grann som att säga så här, att man inte behöver kämpa för kvinnors rättigheter för att jag är nöjd med min lön.
Ja.
Eller förlåt, det kanske är ett jätteklumpigt parallell.
Nej, det är exakt
så. Men alltså, du vet, vissa är så här, bara, nej, men jag är inte feminist för jag tycker att jag har det bra.
Ja, men alltså, jag tycker att också medier som sviker kvinnor då, som låter de här exemplen
som går med
få representera ett enormt gigantiskt samhällsproblem som gör att kvinnor och barn är i konstant försäljning världen över, slussas runt. Fatta det. Men Kajsa Ekis Ekman redogör för människohandeln, redogör för hur gigantiska summorna är, allt det här med de stora bordellerna i Tyskland, till hur alltså, gemene man som har tillgång till utbildning, säkerhet, alltså arbetssäkerhet och sådär, de söker sig inte till de här jobben. Och då efterfrågan finns, men inte arbetskraft. Det är då man vänder blickarna mot, säg, Rumänien, Bulgarien, Ukraina, Albanien. Yngre och yngre kroppar slussas in och sätts i skuld år efter år efter år. Det här är också förkrossande, alltså verkligen varning. Men det är skönt om man lyssnar, man vill ha lite bättre koll, man vill ha lite siffror, man vill stå emot den här agendan som vill normalisera den här, liksom, det här sättet att se på andra människors kroppar och liv. Så ska man läsa Varat och varan av Kajsa Ekis Ekman.
Jag har väl berättat för dig, Parisa, om en vän till mig som kommer från ett annat land, så jag inte hänger ut för mycket, men som av sin första kontakt i Sverige blev liksom mer eller mindre inlåst i en lägenhet jättelänge. Det där dök upp några gånger, så jag bara, men alltså så här, ja, typ, hon hade mitt pass, jag kunde, det var en kvinna som höll henne, så jag kunde inte liksom röra mig fritt och bla bla bla, så jag bara, men varför höll hon dig där? Och så hon bara, för prostitution. Alltså typ, dö. Mm. Alltså hon, det var verkligen så hon sa, berättade till mig. Alltså, så här,
ja, men vad fan?
Så, typ så här, och jag kände mig så jävla jävla naiv. I det här vidriga så blir jag ändå väldigt glad att polisen på riktigt satsar på det här. Alltså det känns som att det är någonting som håller på att hända inom polisen. Nyligen så vi pratade ju om det i podden, att de deklarerade att de sätter en massa, ska ha en massa nya tjänster för att just ta ett helhetsgrepp om mäns våld mot kvinnor. Jag blir osäker på exakt vad de kallar det, men jag har pratat med en person som jag känner som jobbar inom polisen, som berättade att en viktig grej är just att inte se det som typ ett äktenskapsbråk.
Nej, där,
utan att se det som förövare och offer. Mm. När man då kommer på ett larm som är liksom domestic violence, typ, jag vet inte vad man kallar det på svenska. Mm. Så att man i alla fall att man har den här synen, och det känns som att det här är ju verkligen ett led i samma riktning på något sätt.
Och så älskar jag att de har börjat väga in också barnens roll i det hela, att behöva bevittna en misshandel av sin förälder på regelbunden basis i sitt hem. Mm. Att det är ett brott mot barnkonventionen som har blivit lag i Sverige sedan årsskiftet. Men apropå det här med Jenny, när Jenny träffade Paolo.
När Jenny träffade Paolo.
Så skrev en väldigt central person i, som försöker just motverka det som håller på att hända kring frågan om prostitution. Hon heter Gabrielle Wolf. Har du hört namnet förut?
Nej.
Hon är grundare av nätverket och organisationen som heter Inte din hora.
Och de, ja, just det.
Ja, och de finns för och av personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering, som det heter. Och Gabriels egen historia är också väldigt, väldigt stark. Och det känns otroligt att hon finns och orkar verka för de här frågorna efter det hon har varit med om. Gabrielle, alltså en svensk person, uppvuxen i Sverige, känns nödvändigt att poängtera, för folk, så fort folk hör ibland att det är en utländsk person så kan de distansera sig.
Mm.
Som den här galningen som kände att ja, men den här stackars europeiska kvinnan kan skicka hem pengar. Det är kanon. Hon hade inte tänkt sig om det var hennes dotter, om man säger så. Men Gabrielle då, hon sålde sin kropp 15 år gammal till äldre män för att hon mådde dåligt och hade varit med om sexuella övergrepp när hon var ännu yngre. Och där uppdagades efter att hon utsatts för ett grovt övergrepp och satt på tåget, och vuxna noterade att allt verkade inte vara bra. Liksom.
Mm.
Och hon berättade att sexköparna var mellan 35 och 55 år gamla, och ibland blev hon även misshandlad under mötena. För de vet ju att det är strafflöst. Mm. De är helt skonade från straff. En av dem berättade under tiden att han var hockeytränare till sin 88-åriga son, till exempel. Och träffade henne på sin lunchrast då. Gabrielle Wolf på Inte din hora har skrivit en debattartikel med Ida Östensson och Johan Pettersson, som båda är aktiva inom Make Equal. Den finns på Aftonbladet och heter Låt inte män som begår sexbrotten styra samtalet. Och det här är en aspekt på det här med Jenny och Paolo som jag tycker ändå är värd att lufta och lyfta.
Mm.
Några utdrag då. Det är inte första gången som män skyller sina sexuella övergrepp på dåligt mående, snarare än en skitig kvinnosyn. Det är dags att sexualbrottsförövare tar ansvar för sitt beteende. Faktum är att det är vanligt att ha trauman från tidigt i livet, må dåligt eller ha blivit utsatt för övergrepp. Men en väldigt stor del av befolkningen använder sig i stort sett aldrig av sexköp för att hantera detta, nämligen den kvinnliga halvan.
Mm.
Skillnaden är inte att de har varit med om färre trauman eller har mindre sexlust, utan att de har inte vuxit upp med att se det andra könet som objekt och sex som deras rättighet. Så jävla,
fy fan vad bra.
Nyttig jävla poäng mitt i allt det här dumma. Och så drar de just en tråd tillbaka till det här vi snackade om, så här, men var det här verkligen så oväntat? De skriver: Paolo har tidigare avfärdat diskussionen om destruktiv maskulinitet som en fråga för citationstecken mjukismän och velormän. Han har menat att män som begår övergrepp har andra problem, att det inte är kopplat till kvinnosyn och så vidare. För att inte hamna i fällan att män ska få gråta ut i media och få styra problemformuleringen och än en gång få sympatier för det våld de har begått, så uppmanar vi media att ta ansvar för vilka röster och berättelser de lyfter fram i svallvågorna av detta brott. Vi ser fram emot att se Paolo utredas för oaktsam våldtäkt med tanke på hans erkännande idag i TV4. Där han sa alltså, citationstecken, du köper en annan kvinnas kropp, säkert någon som är ditvingad. Hon är ju inte där för att det är jättetrevligt.
En grej som jag snöade in på när han pratar i den här Jenny Strömstedts intervjun, det är att han använder ett språk som är att han distanserar sig själv också, även när han pratar om själva handlingarna. Mm. Så pratar han i ja, men typ tredje person. Alltså han säger ju inte Paolo, men han säger så här, ja, du är ju där, alltså han säger du, typ du och man, istället för jag har gjort det här. Och det har jag lärt mig, alltså varför jag är väldigt obs på det, för att det är en grej jag använder ganska medvetet när jag pratar med mina barn. Alltså istället för att så här, man får inte slå varann, så säger jag så här, jag vill inte att du slår, därför att man är, jag läste någonstans så här, man, om man säger så här, man får inte, då är det så här, det i samhället typ, så alltså du lyfter det lite grann högre upp på abstraktionsstegen, istället för om jag säger jag vill inte att du slår, då får barnet liksom en direkt person att förhålla sig till. Och jag tycker att det är en grej när han sitter och säger så här, han säger absolut att han tar på sig det och bla bla bla, men när han pratar om själva handlingen så är det som så här, det är så jävla generellt på något sätt. Och det gör mig också jävligt irriterad. Och det säger mig också på något sätt att det där är fan inte en människa som så här första gången. Mm. Det är ett beteende han har. Alltså det, du vet, annars skulle han smalna av snacket också till just precis den här exakta händelsen. Nu pratar han liksom väldigt mycket i generella termer. Och det är också, jag vet fan, alltså det, jag, ja men liksom, snart kommer jag så här be TV:n enhance svettdropparna på hans överläpp. Jag ser att han ljuger. Men det är inte så, men samtidigt så är det ändå så här, det här,
men
är,
vet varför?
Du vet, det här är liksom,
är det här den första sexköparen vi har sett som vi vet vem det är, som vi har någon relation till?
Ja, det tror jag.
Jag tror att det är det för så jävla många.
Det här är en sån snubbe som har sagt inte alla män. Mm. Och det är så jävla bra att få se att det är en sån kille som gör det här. Alltså jag tycker liksom att det på något sätt, för dem, jag vet inte.
Nej, men jag tror vad du säger, Britta, för att vilka är det som brukar opponera sig mest mot när man pratar om problemen i samhället till följd av ojämställdhet? Det är de som av någon anledning blir väldigt stötta och kränkta när vi pratar om det här och måste komma och markera och säga, dra inte in mig i det här hit och dit. Och så är det jättemånga män som inte känner sig träffade. Det är jättemånga män som inte känner sig träffade när man pratar om problemen med mäns våld mot kvinnor. Och sen är det en viss man som känner sig av någon anledning väldigt utsinglad, väldigt pekad på, om man säger så. För mig är det liksom full circle med det här beteendet.
Ja, 100%. Jag vet inte om jag nödvändigtvis tycker att det är så himla skadligt att se honom sitta och babbla på TV, för att de som tycker att det är så här heja på den, åh gud stackars honom, det är ju ändå folk som har en jävligt skev kvinnosyn också, förstår du? Ingen kommer att omvändas av att inte få se, alltså förstår du, det enda som är jobbigt är väl då för om det är några av hans offer eller survivors som blir då återtraumatiserade av att se honom sitta och ljuga arslet av sig på TV. Jag vet inte. Det är väl offensiv, absolut. Men jag tror liksom inte att det är någon som kommer att det är ingen som kommer köpa den där storyn, eller tror du det?
Jo. Alltså, som eller sagt, det här, för mig så är det här en berättelse mycket om fallhöjden vi ger män kontra kvinnor. Kolla hur snabbt folk kom till hans undsättning. Nej, till och med Paolo själv.
Ja, men vilka är det?
Britta, till och med Paolo själv. Bingo är med. Till och med Paolo själv
kom
säger,
till sin egen undsättning.
Till och med Paolo själv säger, det är rätt åt mig. Det är det första han sa till alla. Och då går folk ut och försvarar honom fast han inte har bett om det, fast han själv har markerat att nej, men jag har gjort fel. Och då kommer han där och ska rädda honom.
Ja.
Paolo Roberto, du sa Bingo Rimer som kommenterade kämpa ja. Och ett hjärta. Och Rickard Herrey som var med i förra veckans avsnitt skrev kämpa Roberto, du betyder mycket för många.
Nej, men herregud.
Det kanske han skrev innan han visste vad det rörde sig om. Det vet ju inte jag. Men den kommentaren lades in under Paolos första bilder.
Nej, men det är som en studie i en självömkande människa som är you only sorry you get caught.
Men den här otroliga Gabriella Wolf då på Inte din hora berättar att hon ska vara med i Nyhetsmorgon och kommentera den här intervjun. Med orden, kommenterar Paolos kvinnosyn, nej jag menar hål i själen i Nyhetsmorgon imorgon. Ännu en anledning tycker att hon är ganska välbehövlig person.
Jag tycker att det här är ett ganska lagom tillfälle att prata också om mäns oförmåga att hantera sina egna känslor. Om det här är det som är deras sätt att få utlopp, det är att stoppa sin snopp i någon annans kropp.
Men som inte vill ha snoppen där.
Absolut. Ja. Jag ångrar lite grann att jag börjar prata om det här, för att då är det som att man köper hans snack om att det är hans trasiga själ som gör att han vill köpa sex. Men låt oss gå med på det då. Låt oss gå med på att det är för att han säger han lite snabbt också att han blev utsatt för övergrepp när han var liten.
Nej, men han drog en Kevin Spacey.
Ja.
Han hade det liksom väntandes i bakfickan att när tillfälle uppstår i form av att jag har utsatt en annan person för någon skit, då ska jag lägga fram det här övergreppskortet. Han säger i förbifarten till Jenny Strömstedt att det här, jag har problem med det här och det här och det här för att jag blev utsatt för övergrepp när jag var barn. Alltså, men så en person i denna podd till exempel har utsatts för övergrepp som barn. Och inte fan har jag våldtagit någon.
Nej.
Det är inte sån. Och att då hade man velat att Jenny Strömstedt säger så här, men vänta nu försöker du få det här till att det här handlar om dig och att du är trasig, du har varit med om något brott som barn. Men vi köper inte det. Men i den klippta versionen vi har sett så händer inte det. Och där menar jag att det blir skadligt. För där får han sätta narrativet till sina handlingar. Mer än att det är brott och att en annan person har farit illa.
Jag känner så här, fan Paolo Roberto, skaffa en jävla ätstörning istället. Eller gör liksom, det är så jävla...
Menar du lär dig av kvinnors självskadebeteenden?
Ja, men alltså precis, lite. Alltså, jag undrar så här, varför mäns dåliga mående liksom måste gå ut över andra. Varför måste, om en man mår dåligt, då är det liksom någon annan som ska. För det är som en man mår dåligt, då blir han en mobbare. Eller en sexköpare eller liksom kungen av Kungsan. Om en tjej mår dåligt så vänds det ju ofta inåt. Alltså det är ofta ätstörningar, ofta självskadebeteende i form av alltså att man skär sig eller vad kallas det? Jag vet inte, men du vet 80 000 skärsår på insidan av armen och låren. Att det är oftast så här en väldigt introvert, en väldigt privat angelägenhet. Medan det är som att när män mår dåligt, då får han liksom tag i liksom håret på en tjej och bara i fallet ner. Bokstavligt talat i Paulos fall. Och alltså, det är så jävla beklämmande.
Nu säger det. den handfull män som har behandlat mig illa, inte ens 30 år gammal, men då har det alltid följts av så mycket självömkan. Jag har fått trösta en gråtande man som precis har gjort något vidrigt mot mig. Var flippade, blev våldsam, sket i nej och kallade mig för en och andra.
Ja.
Och när det här påpekades då, gick under jorden i ett antal veckor, vilket är intressant. En grej som kan hända när man precis har varit med om en jättejobbig grej med någon som man har hängt med ett tag, att den försvinner. Och när jag väl fick prata med den här personen igen, så fick jag höra en sån säpig, inövad idiot berättelse om hur dåligt självförtroende han har. Jag var helt obefintlig i hans återberättelse av vad som hade hänt, varför det hade hänt och hur hans ånger också var jag också obefintlig i. Det var nog bara för att han hade blottat den här fula sidan som han hade ångest mer än någonting annat. Men det här påminner mig om ett av mina, en av mina favoritpassager från en Nora Ephron-bok, alltså författaren vi snackar väldigt mycket om. Och det är just i boken Heartburn som handlar just om hennes utsvävande, utlevande, svekfulla man. Och då skriver hon att "Beware of men who cry. It's true that men who cry are sensitive to and in touch with feelings. But the only feelings they tend to be sensitive to and in touch with are their own." Rest in peace, Nora Ephron. Hur det blir med Paolo kommer visa sig. Men redan nu första dagen har vi sett att medier, olika personer bara på internet kommer till Paolos undsättning, fastän han själv markerat att det är rätt åt honom, allt som händer nu, och att det är någonting fel. Och det går ju under begreppet torskwashing. Vi var ju med, eller vi pratade om tölpwashing när det begav sig med Fredrik Virtanen, som försökte göra sin position till att han gjort någon slags busigt pojksträck egentligen, apropå MeToo-skandalen. Och här så är det inte framför allt från Paulos håll, även om han går ut och är självömkande och sådär till viss del, utan sjukt nog från omvärlden. Som torskåsar,
ja, men alltså styrkekram, alltså fan, folk håller på och fan lakar ur begreppet att stötta någon. Det är så här, stötta någon gör du liksom när den, inte vet jag, går igenom en skilsmässa eller har fucking corona. Mm. Alltså så här, inte när han har gått ut, när han har gått och köpt en annan människas kropp. Det är liksom inte på den nivån. Mm. Vad fan är det för fel på folk? Alltså det är inte där du ska gå in med hjärtat och på Instagram. Alltså det är inte...
Men så undrar man ju, hade folk varit lika förlåtande om en kvinna hade gjort någonting motsvarande?
Självklart inte.
Om hon hade varit alltså, lika
Mona
förlåtande
Mona Sahlin inte
att
köpa en jävla Toblerone utan att uta hus i helvete.
Åh, herregud.
Jag vet inte ens.
Det eviga exemplet. Alltså det enda folk behöver veta. Jo, träffar jag folk utomlands, det enda de behöver veta om Sverige, vi har aldrig haft en kvinnlig statsminister, och den enda som var nära på att bli det åkte dit för en chokladkaka. That's the story of Sweden, ska jag börja säga.
Nej, men alltså jag tycker att det är lite så här som jag tycker att det är bra att folk går in med sina hjärtan där i kommentarsfältet. För då vet vi var vi har dem, tycker jag. Vad bra att ni visar era rätta färger i denna stund. You tell me you're sorry but you're not. Mm. Det är ju Rihanna. Vi kommer spela den i slutet av det här avsnittet. För det handlar coincidentally om Paolo Roberto.
Men då säger vi tack och bock för att vi fick ventilera det här med er. Hoppas det ledsagar något i denna sjuka härva.
Tusen
jag sörjer det gamla avsnittet ändå.
Jag sörjer det också. Det som är så knäckande var ju att jag hade ju ett snack om sex i det. Jag teasade ju det liksom avsnittet innan. Och så hann vi inte med det och så skulle jag ta den här gången och så gick det sönder. Och nu vill jag verkligen inte snacka sex i samma avsnitt som Paolo Roberto. Det blev lite dålig eftersmak på det. Så det kommer någon annan gång. Inte just nu.
Ja, ni får fortsätta lyssna helt enkelt.
Ni får helt enkelt göra det.
På slutet.
Ja. Men det gör ni.
Hoppas
ju.
Ni gör det i alla fall. Vi hörs på Britta och Parisa på Instagram.
Ja, men vi uppskattar så himla mycket när ni hör av er om saker som ni reagerar på och funderar på. Och det har ju inte varit lugnt idag, till exempel. Så tack för det, för snacket vi gör där.
Vi hörs snart.
Det gör vi. Du och jag med, Parisa.
Du och jag med. Vad intimt det blev. Ja.
Hej då.
Hej då. Hej då. You look so dumb right now, standing outside my house, trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please just cut it out. Don't tell me you're sorry, 'cause you're not. Baby, when I know you're only sorry you got caught. But you put on quite a show.